Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hej och välkomna till Någonting om aktier med era gäster, favoriterna Tim Hansson och Marcus Gedda.
Det där var en lustig intron. Hej Tim!
Hej, hej Marcus. Jag vet inte varför jag sa så, men det blev så.
Nej, det blir mycket känsla.
Jag hoppas vi får ut i alla fall. Det kanske inte är, det är bara hybris.
Jag hade inget sjukt klipp idag att introducera med. Typ såhär, nej. Work bitch eller något sånt.
Nej, det var inget galet idag. Vi får se vad det som kommer nästa gång. Jag kanske borde... Ja. Undrar hur solen låter.
Ja, visst är det så, visst är det så. Idag är det den 13 maj, fredag.
Oj.
Jag och Tim, jävligt bra feeling.
Det är otursdag idag.
Visst är det så.
Det tänkte inte jag på, det borde inte ens sagt.
Nej. Du jinxar skiten nu, det kommer gå åt helvete från mig nu.
Alltså.
Ja. Skitsamma, på tal om det, jinxa. Börsen är upp, ungefär 2% tror jag börsen slutar på.
Skål på det.
Skål på det, trevligt.
Det firar vi.
Och ja, alltså jag, Tim, jag kan bara tala för mig själv och min egna portfölj, men skönt.
Skönt är det.
Och se lite, för det, alltså, det var en jävligt bäsig vecka.
Ja, det var ett bäsigt. Det var med lite rally nästan idag, ska jag säga. Nu är vi ju här på en fredag. Mm. Börsen är stängt till och med. Mm. Och det slutade på 1,92% upp idag. Och index noteras på 2011,33. Och så. På andra sidan, pölen i USA, då är nästa upp 3,5% tillfället.
Oh.
Så det är lite roligt. Jag såg vissa sådana mer techbolag som är lite längre ut på riskskalan. Liksom. De är ju upp nästan tvåsiffrigt.
Och för att jag såg också att man har ju sett de senaste veckan att Nasdaq har gått ner som tusan. Mm. Men om man ska vara lite ledsen så ser man ju det att OMX30 fortfarande är mer back i år än Nasdaq.
Det är verkligen det.
Ja,
så att jag för mig att Nasdaq är ner 30%.
Ja, jag blandat ihop den här skiten. Ja, mycket möjligt.
Du kanske tänker på S&P, eller?
Ja, S&P har gått rätt gött i år. Eller alltså, förhållandevis gött. De har ju bara ner 10% eller sånt.
Nasdaq är ner mer i år än...
Ja, det är de. Absolut.
Än OMX.
Ja, precis. Men Nasdaq...
Det är sjukt att om du kollar på OMX30 ur ett dollarperspektiv så blir det ju ännu mer.
Dollarn passerar ju 10 spänn här i veckan bara, va?
Helt sjukt alltså.
Och 10 spänn, det är jävligt mycket alltså.
Det är mycket. Men det är också, då kan man fyndsälja.
Visst är det
som Rickard Wåse satt så fint. Så om man har amerikanska aktier kan man ju fyndsälja liksom. Mm. Det är ju lite så, man vill ju, jag vill ju helst inte köpa utländska aktier just nu liksom.
Mm.
Det blir dyrare egentligen ifall din valuta, antagligen kommer du vända här.
Mm.
Den brukar sitta runt 8 kanske. Så då har du ju, vad blir det? 25%, 20% bara en valuta mot vind då.
Eller så är detta det eviga fallet av kronan.
Så kan det också vara, det var så länge. Stundsamma, vad har hänt mer då i veckan? Vi går vidare. Vad har hänt?
Du, vi kan säga så här. Vi har snackat mycket, jag vet inte om vi har snackat så mycket om podden, men vi har snackat mycket om privat, och det är ju just det här, tobak.
Tobak, det är, men vi har ju visst nämnt i podden. Du har ju startat upp British American Tobacco, och jag hade ju med, vi hade ju med Swedish Match i vårt gubbavsnitt.
Mm.
Och du blev ju ett uppköpsbud där.
Precis. Vi, och likt Phil Morris är det som har lagt buret, som oss tror på en rökfri framtid, och ja, då är snus ett perfekt komplement till det. Ja, men det är ju så.
Ja, ja, jag håller med. Jag håller med. Det var så gett att du lägger fram det. Och ja, budet var ju på 106 kronor till slut, och kursen initialt, eller innan dess, var ju typ runt 77. Och det var en aktie som gått, som stått sig ganska starkt i år. Och jag har ju personligen haft tur i det här bolaget. Jag, som jag kanske nämnde, så gick jag in med en belåning här för några månader sedan. Jag tror det var i mars kanske, 2 månader sedan. Och köpte ju just Swedish Match på grund av dess ocykliska verksamhet, de starka marginalerna och tillväxtmotorn i form av syn. Och jag var inte ensam med att se värdet i aktien, utan det var ju det även Philip Morris.
Ja.
Så det är ganska en stabila 40%-ish på 2 månader. Det är ganska bra.
Det var en förhandling som har pågått länge tydligen med Philip Morris faktiskt.
Det kan ju vara så att de ställde in cigarravknoppningen på grund av att Philip Morris var där och jobbade lite liksom.
Och jag snackade lite med någon i veckan som sa att de trodde att buybacksen var på grund av att de skulle få igenom den här röstningen på uppköpet.
Mm-hmm.
Så att
ja. Ja, men det är intressant. Jag tror inte det kommer komma något motbud riktigt.
Det är ju bad typ.
Ja, British American Tobacco skulle kunna göra det, men jag tror inte de hade fått det. För de har ju redan så pass stor marknadsandel inom tobaksfritt i USA.
Ja. En annan spännande sak jag såg är att Velo, eller Lyft, växer snabbare än syn i USA.
Ja, intressant.
Vet, de är mycket senare på marknaden.
Du tar ju de marknadsandel då.
Men syn har ju fortfarande, var det 66% av den amerikanska marknaden.
Det är, jag tycker det är intressant att det är sånt tvärtomland från Sverige. För i Sverige så är det ju Lyft som är överlägset populärt.
Visst är det så.
Personligen tycker jag också Lyft är bättre.
Absolut. Det heter Velo nu, Tim.
Velo. Ah, ja. Jag tycker de är bra, så jag använder det själv. Vi går vidare. Vi har ett fint avsnitt framför oss här. Ska vi nämna kanske vad det ska handla om?
Eller, ja, vi kommer väl lite till det. Men först till. Har vi faktiskt att det kom ut idag att Muskans bud är pausat.
Ja, det där är intressant alltså. Elon Musk har lagt lite putting the bid on hold, som man säger.
Varför tror du hans investerare som backar har fått kalla fötter eller?
Dels har ju Tesla gått ner mycket. Jag tror det kan ju vara så att antagligen så måste han ju belåna Tesla-aktier för att köpa det här. Det kan vara det. Men sen ser det också så här att det är ett väldigt stort köp. Det är ju, vad var det, 43 miljarder dollar. Och han vill ju kräma ut, och han vill ju klart sänka priset så mycket som möjligt liksom. Och nyligen så var de i senaste kvartalsrapporten, så hade de ju, sa de ju att de hade ju överskattat antalet användare, alltså som var bots liksom. Sen var det också en Reuters-rapport som skrev att det var
kanske överskattat antalet användare med underskattat botsen, va?
Ja, det är samma sak i princip.
Ja, precis. Ja, men du, ja. Mm. Ja,
för du tydligen, det är bra. Och det kanske var liksom, det var en Reuters-rapport som handlade om det var mindre än 5% liksom, men det är nog ganska viktigt. Så det kan ju vara en förhandlingstaktik kan jag nu. Han sätter på hold. Så kanske hittar något problem med det här, bara nej, men om det saknas 5% av användarna, då är det värt mycket mindre liksom.
Alltså att säga så här, några procent av ett par miljarder.
Ja.
Det är rätt mycket deg.
Ja,
alltså.
Ja, herregud.
Jag vill bara påminna alla våra lyssnare att 1 miljard är 1 000 miljoner.
Mm.
Och så slänger man
dollar
till,
också.
Ja, precis, slänger man över till dollar, så har man det gång 10.
Det tar lång tid alltså. Det är inte vänta, det är lång tid.
Det var lite spännande för att jag av många olika anledningar kollar på marknaden på vapes. Och då var världsmarknaden värderad till 15 miljarder dollar.
Oj.
Och så sa någon, det här är jättemycket. Och så sa jag, vänta. Inte det exakt samma bud som Phil Morris la på Swedish Match här, precis. Bara för att jämföra marknader, skitintressant tycker jag.
Mm-hmm.
För att,
det var intressant, och det var mer, alltså Elon Musk köper alltså Twitter för mer än dubbla av hela vape-industrin per år. Alltså tänk dig, om du säljer alla.
Mm. Alla vapes i hela världen.
Ja, det är
under ett år.
Ja, det tror jag faktiskt.
Men också under en bransch som tydligen växer med typ så här 28% eller något sånt.
Okej, så pass. Ja, intressant. Ja, men vi har en agenda idag, såklart, som vanligt. Mm. Och det är cleantech, eller kanske shit-tech.
Det beror på lite man ser det, och det finns lite av allt.
Nej, men så vi ska gå in på gröna investeringar helt enkelt.
Ja.
Välkomna till dagens avsnitt. Ja, men välkomna. Eller, ni har sagt välkomna många gånger, men...
Jag känner mig välkommen.
Vad bra, du är så välkommen här. Vi sitter ju här och har det gött fredag eftermiddag. Mm. Har en bärs i varsin hand. Det är inte helt fel, vi har det gott. Ja. Men allting är ju inte gott i världen.
Mm.
Det finns ju någonting som hotar både dagens och nästkommande generations framtid.
Visst är det så.
Det är ju klimathuseffekten, såklart.
Visst är det så. Och det är en väldigt spännande grej, för att dagens avsnitt är helt enkelt greentech, cleantech och shittech.
Ja, och hela problemet härstammar egentligen från det här med att människan i helhet, mänskligheten, nyttjar för mycket av världens resurser. Ja. Och håller ju på liksom att hetta upp jorden. Och hållbarhet är ju någonting som har börjat genomsyra varje bolag i princip liksom. Och det är någonting som kommer bli, det kommer vara en väsentlig del av varenda bolag som finns. Var det inte, vad heter han, Magnus?
Andersson.
Andersson pratade om det, liksom att hållbarhet just nu är en stor grej liksom. Men sedan kommer det bara vara en del av verksamheten. Mm. Typ som tidigare så var ju .com stort liksom, att man hade en hemsida. För 20 år sedan liksom, när det var IT och så vidare.
Det kan vi se egentligen då på börsen, för det finns ju, du måste ju lämna hållbarhetsrapporter och redogöra för din hållbarhetsaspekt i varje bolag.
Men det är ju ingen som liksom framlyfter att vi har en hemsida liksom, utan alla antar att man har det liksom. Och det kommer väl vara lite liknande grej här inom hållbarhet, tror jag.
Visst är det så.
Och det är superviktigt, men det är också ett svårt fält att navigera, tror jag.
Fantastiskt svårt.
Därav shittech.
Ja.
Delen. Och det har vi sett på många bolag på börsen. Acelio har ju varit håsad av många.
Ja, och det är ju liksom lovord med många ordrar och fullorderböcker och folk som lovar att det här är revolutionerande teknologi som ska rädda miljön och så vidare. Och det är därför vi kommer in lite på terminologin shittech. För att liksom, det finns mycket övervärderad, alltså...
Skit.
Gröna bolag, ni ser det med kaninöron här.
Det ser de inte.
Mm, det vet, men det är inget. Då vill vi liksom lyfta lite på vad fan är övervärderat? Vad är green tech? Alltså, vi vet ju inte svaret på det. Ni vet förmodligen inte heller svaret på det. Men vi ska ge vår take på det i alla fall.
Ja. Nej, men ESG-investeringar har blivit mer och mer populärt. Det kan man ju bland annat se i fondernas inflöden, då, nettoinflöden. Det är ju att mer och mer pengar allokeras till sektorn. Och fonderna och hela finanssektorn egentligen försöker ju verkligen tvista om och röra sig. Man tänker att om man genom finanssektorn och finansiering kan styra bolagen mot ett visst håll, så kommer man kunna skapa förändring. Och det har ju både fördelar och nackdelar.
Vi har ju lyft det här innan, men det är ju många fonder som titulerar sig som hållbara fonder. Men så har de egentligen tagit typ OMX30 och så lyft bort typ Evolution och
Swiss Match.
Ja,
och det är också mycket, man måste också kolla, typ när du ska investera i en hållbar fond, så är det väl lite kolla på vad deras definition av hållbarhet. För typ, ja men H&M kanske är hållbart ifall du ser det i ett perspektiv, ett relativt perspektiv. Ja, men det är bättre än Zara. För att de är lite mer hållbara, eller de rör sig mot ett mer hållbart håll. Men frågan är det verkligen hållbart att producera kläder i Bangladesh med låginkomsttagare och skicka till, eller skicka runt hela världen liksom?
Visst var det H&M som släppte den här sjuka gröna obligationen som var, alltså termsen på den var helt galen, för att säga, når inte vi våra klimatmål nästa år så betalar vi tillbaka hela beloppet plus löpräntan.
Okej, okay. Ja, men det finns mycket så här. Man börjar koppla så finansen med det hållbarheten. Det är bland annat, det är populärt inom EU och med, inom typ fastigheter är det väldigt vanligt med gröna obligationer. Och det här är faktiskt en av fördelarna. Du vet, man pratar ju ofta om så här, ja, men borde man ha en ESG-värdering? Liksom, borde man vara värderas högre om man är mer ESG-inriktad? Vilket bevisligen det är så det är. Men det finns ju lite aspekter i det så här att ofta har ju ESG-bolag, de kan ju få lägre finansieringskostnader faktiskt.
Mm.
Se exempelvis, ja, men det finns ju kända exempel med typ SBB som fått, de har ju fått liksom nollräntelån på vissa sådana hållbarhetslån.
Ja, det är ju, och det är en väldigt bra morot tror jag, för att alltså, ja, man måste ju alltså, tyvärr så är vi så, vi människor är ju jävligt pengastyrda.
Ja, 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 ja.
Så att det är ju liksom bästa, och jag brukar alltid säga det, du vet, så här, folk klagar på att alltså, så här, folk klagar på, jag själv klagar på att det sker hemska saker, typ så här, valjakt och sånt. Men det är ju verkligen så här, så länge folk är villiga att betala för det, så är det någon, så är alltid någon jäkel där ute som kommer vilja göra jobbet.
Ja, ja. Och det finns ju också fler monetära system i form av typ exempelvis EU:s klimatutsläppsrätter.
Så att,
Det minns jag att jag höll på att forska om en gång, eller jag var sugen på att ta ett steg liksom i klimatutsläppsrätter. Då stod den kanske i 150 euro någonting för fyra år sedan. Men de hade, jag minns det, de hade ingen som var gånger ett hävstång liksom på Avanza. Vad fan också. Nu står den ju i typ fyra gånger så högt liksom. Borde köpt.
Skulle du köra med 25 gånger hävstång bara?
Det är gött. Ja, nej, det vore bra. Nej, men så det här är verkligen ett område som expanderar. Och det finns ju väldigt många olika sätt att spela den här marknaden på liksom. Men jag tror att det är en väldigt stark medvinna att ha i ryggen liksom. Har du ett bolag som är verksam inom den här makttrenden, så är det ju väldigt, väldigt bra.
Ja, alltså det är ju en megatrend utan dess like, kan vi väl säga. Det är ju,
det finns ju liksom, det finns ju, alltså du kan tänka hållbart stål, det finns vindkraft kommer bli större, 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 elektrifiering, det finns liksom, om du har mer miljövänliga produkter, alltså typ ja, om du bara har ett produkt som är mindre miljövänlig, mer miljövänlig, så kommer bolagen som nyttjar detta.
Ja, alltså jag skulle säga att alltså det finns ju så här, man kan använda hållbara material och whatnot i produkter, men jag tycker den viktigaste aspekten som bolag kan ansvara över och vad de bör marknadsföra är hela livscykeln av produkterna.
Ja, det är ett problem.
Vilket är en väldigt stor del av den här hållbarhetsanalysen som bolagen måste släppa. Och det, alltså grejen är, för då tar du inte bara ansvar över den produkten du skapar, utan du tar ansvar över hela produktens livscykel.
Hur kommer dina råvaror till dig?
Precis.
Och vad händer med din produkt efter de när används? Det kallas ofta för scope 1, scope 2 och scope 3. Så det är också bra att ha koll på. Exempelvis om du kollar på en typ, ja men, kolla på en Tesla-bil liksom. Det är ändå ganska koldioxidintensivt att tillverka bilen.
Definitivt.
Fast att du på längre sikt kanske får en miljövinst liksom. Så ja, det är bra åtanke.
Jag vet inte riktigt hur, vet du Teslas produkthantering slut på livscykeln ser ut?
De återvandrar, alltså genpartier är ju dyra alltså.
Mm, jag vet.
Och det är mycket bra mineraler i dem, så jag antagligen så tror jag att de återvänder och försöker fynda på något sätt.
Förhoppningsvis.
Eller så finns det definitivt någon annan som gör det åt dem.
Vi kan ha en sån här giga recycling factory.
Det vore bra alltså, det vore jättebra.
Ja, det kommer ju att vara behövligt inom fem år, ja, kan jag ju säga.
Dock en sak som man ska tänka på bland annat i den här sektorn, tycker jag, och nu tänker jag liksom en vanlig fallgrop. Jag tycker inte om att investera i cleantech där det ännu inte finns några intäkter.
Nej.
Det finns många pre-revenue-bolag inom cleantech, och alltså, man gör sig själv en sån stor tjänst genom att inte köpa pre-revenues alltså.
Visst är det så.
För det är väldigt många som lovar fantastiska tekniker och hållbara lösningar på det mesta.
Var det inte något bolag vi precis nämnde?
Men du menar Acelo?
Ska vi inte bäsa för mycket? Ja. Men
nej, men typ Acelo, det verkar jättebra. Men sen måste det också finnas en köpvilja liksom. Och intäkter är det bästa, den bästa indikatorn på köpvilja. Intäkter och bruttomarginal liksom.
Put your money where your mouth is.
Ja, exakt, ja.
Det finns ju hur många sådana exempel som helst, och det är ju liksom,
och det finns ju sådant stort, ja, jag vet, det finns ett sådant stort drös med bolag inom den här sektorn, så det är ju bara mycket bättre att bara ta det säkert kortet liksom, kolla Nibe, Tomra, vad har vi mer, SolarEdge som jag kommer in på mer sen. Det finns ju jättemånga fina bolag inom den här sektorn.
Jag är väldigt, väldigt taggad på, för att man fattar ju att alltså vätgas kommer bli en grej.
Mm, det tror jag på.
För det är ett jättebra sätt att lagra energi. Frågan är bara hur man omvandlar det till vätgas och sen så omvandlar tillbaka. Hur man gör det på ett effektivt sätt. Kontentan det vi vill komma till är att det ska bli väldigt spännande att se vilka av de här bolagen. För att det är ju jättefå av vätgasbolagen som är lönsamma. Det är väl typ Nell som är lönsamma. Typ. Ja. That's it ungefär. Ja. Men sen har du ju allt från PowerCell till...
Ja, det är farligt alltså.
Så att, det ska bli väldigt spännande att se hur den...
Jag har ju en idé på ett väldigt bra företag. Ett väldigt bra företag. Ja, tänk dig om du kom på ett bränsle där du kan använda dagens bilar för förbränningsmotorer. Du behöver inte ens byta bil. Och kunna använda det som bränsle som är miljövänligt. Det hade varit stort alltså.
Du menar att det är biogas?
Eller nej, men det går inte heller. Du måste ha någonting som ersätter olja, alltså bensin helt. Har ni ett bolag eller någonting inom det här så får ni gärna mejla mig. Alltså, jag är intresserad.
Alltså grejen är att jag har varit med i många diskussioner där alltså, jag har inte förmågan att bedöma om de här bränslena är miljövänliga eller inte. Men alltså, det är många som påstår att de här biobränslena, alltså HV100 och liknande, är i princip miljövänliga. Alltså, grejen är det som vanligt, allt är ju relativt.
Ja, man blandar ju redan ut idag, blandar man redan ut bensinen liksom.
Ja.
Men menar, det borde vara väldigt smart för man inte ens slapp, om man slapp byta bilar liksom och producera nya bilar och bara använda dagens bilar.
Precis, precis. Men där kommer vi tillbaka med lite med den här monetära moroten. För jag vet att också att jag såg HV100 här, de kostar för 28 spänn liten.
Ja, det är säkert mindre effektivt också.
Ja, men...
Det gissar jag på i alla fall.
Jag gissar också på det. Jag tänkte confirma det, men jag tänkte inte confirma din killgissning med min killgissningskonfirm.
Nej. En till en bra, om man vill hitta bolag liksom, med den här medvinningssektorn. Repower EU är ju hett just nu. Det har vi nämnt innan också. Och det finns ju vissa delar av det här som är extra intressant tycker jag.
Är det NIB-direktivet eller så?
NIB-direktivet som vi kallar det. Eller Grodno-direktivet om man gillar lite mer polska bolag.
Va?
Det är rysk.
Jag vet.
Dålig stämning. Jag kan bara ett ord på polska men det är inget bra ord.
Okej, vi lämnar det osagt.
Yes, men bland annat Repower EU, det är ett sätt då för EU. De vill ju bli av med rysk olja i princip. Och elektrifiera regionen. Och en del av det här handlar om att man vill accelerera utbyggnaden av förnybar energiproduktion såsom sol- och vindkraft. Man vill att länder ska kunna ringa in lämpliga land- och havsområden med fokus på den allmännas intresse och inte de individuella, men också påskynda tillståndsprocesser. Till exempel gruvtillstånd. Man har fokus också på energieffektivisering.
Det är spännande att ta en gruvtillstånd.
Öka användningen av värmepumpar. Det är lite intressant. Det finns bolag inom detta.
NIB-direktivet.
Ja, så gött. Ja, men det här gruvtillstånd liksom. Egentligen så här, det ses ju som en ganska fult med gruvor liksom. Men vad är egentligen bäst? Att ha en gruva i Sydamerika där man gräver efter vissa mineraler. Ja, eller i Afrika med dåliga arbetsvillkor. Kanske mer miljövänligt. Eller att du kanske har det i, ja, men säg norra Sverige. Där vi antagligen kan säkerställa en högre... ESG-kvalitet liksom på det sättet. Jag vet inte, men jag tror att det finns potential här och att man gör lite fel faktiskt. Men ja,
absolut. Men frågan är, vad har det att göra med Repower EU? Det är inte bara att göra med el helt enkelt, utan
nej,
det är
mest
bara
liksom
självständigheten för EU.
Ja, men exempelvis uran.
Mm. Alltså Tim, ESG-stämplat uran.
Ja, ESG-uran, jag tror på det starkt alltså. I norra Sverige.
Mm, alltså det är någon som
det
kan hjälpa oss att starta ett gettbolag.
Sen är också uran är också en så här biprocess, en biprodukt också av viss annan typ av gruvverksamhet.
Jag hörde en sjuk story om en som han försökte bygga ett kärnkraftverk i underhandsgarage. Så han blev arresterad.
Du tänker på Flashback eller?
Ja, det är det sjukaste jag har hört.
Skitroligt alltså.
Alltså, grabben hade ju, alltså han var ju långt kommit, han hade ju införhandlat uran och allt möjligt.
Det är fan smart alltså. Tänk om de slapp ha elkostnader.
Ja, tänk dig när han började kränga elen. Alltså, tänk dig den här vintern som varit.
Oj, lukrativt.
Grabben hade ju kunnat mina bitcoin och tjäna deg.
Ja, det där är så gött. Här har jag ett litet exempel av lite data här då. Det beräknas att den globala elektricitetskonsumtionen kommer fördubblas till 2035.
Ja.
Och mer än förtripplas, eller säger man, trefaldigas vid 2050. Det är bland annat befolkningstillväxt som kommer driva det här, så vi har väldigt liksom, sekulära makrotrender med detta. Men också urbaniseringen, där man går från små förorter och så vidare ut på landet till att liksom mer i bo i städer. Och då ökar man också sina elbehov. Varför har vi mer? Det finns ju då elbilspenetrationen. 2020 var den blott 1%. 2030 beräknar man att det kommer vara ungefär 20%. 2050 ska det vara 86%. Så liksom, det är ju enorma, man står ju för enorma tillväxtkurvor liksom.
Men det är sjukt att det bara är 20% estimerade 2030.
Jo, men nu måste jag tänka på att alla gamla bilar kommer fortfarande vara en del av bilflottan liksom.
Ja, det är klart.
Så även ifall säg att 100% av alla bilar efter 2030 kommer vara elbilar, så fortfarande gamla bilar med i systemet. Okay. Jag tror inte det kommer vara 100%, men
ja, men, ja, men det är ju klart också att alltså det är ju, jag tror det är Danmark i dagsläget där över hälften av alla bilar som säljs i Danmark är elbilar.
I Norge tror jag det är på 70%, alltså.
Det är sådana sjuka siffror.
Ja, det är bra alltså.
Så att,
det är bullish alltså på bolagen.
Visst är det så.
Ett till intressant faktum här då. I 2020 fanns det ungefär 180 miljoner installerade värmepumpar. Det beräknas bli 600 stycken, eller 600 miljoner stycken 2030. Och 2050 ska det vara 1,8 miljarder stycken värmepumpar.
Alltså det är så jävla många, Tim.
Ja, det är skitmånga. Sen intressant kan man ju kolla också på elektricitetsmixen då. Vad är typ av, man vill ha mer förnyelsebara energikällor. Från 2019 till 2050 så tror man att exempelvis solkraft kommer gå från 11% till 38%. Vind från 8% till 20%. Och så vidare. Och man tror ju såklart att fossilbränslen kommer gå ner väsentligt mycket.
Alltså vi kan ju säga så här att 2019 så stod fossila bränslen för 64%. Vad är detta i Europas?
Globalt. Det här är... Det kan vara Europa eller globalt. Jag vet inte. Jag gissar på att det är globalt faktiskt.
Och det måste få en att inse lite så här att okej, vi klagar på att alla länder använder dåliga energikällor, icke förnyelsebara energikällor och whatever. Men vi måste också inse det att Sverige har ju i princip fan alla förutsättningar för att göra det så, alltså bäst. Vi har ju hydro, vi har vindkraft. Men alltså, hydron är ju helt sjuk.
Vattenkraft är ju inte många länder som faktiskt kan ha.
Nej, precis. Och jag vet ju att Norge har ju ännu mer hydro än Sverige.
Ja. Så att vattenkraft är bra alltså. Mm. Det är ju inte bara, alla länder har ju inte det. Bättre det här om i Kanada eller?
Vad tänkte du på?
Det är ett av få länder som har liksom väldigt, väldigt stor del av sin kraft från vattenkraft. Så de kallar ju strömmen för hydro bara.
Just ja.
The hydro.
Mm. Ja, just ja.
Exempelvis. Det är roligt. Här hade du ju faktiskt Sveriges elproduktion här.
Precis. Och detta är då andelen elproduktionen 2021. Och där kommer 43% av Sveriges energiförbrukning från vattenkraft.
Mm.
Och bara 16 kommer från vindkraft. Bara ynka 1% kommer från solkraft.
Mm. Det är inte så soligt i Sverige.
Nej, precis. Och lyssna på det här. 31% kommer från kärnkraft.
Mm.
Vilket innebär att det är konventionell värmekraft då för den resterande 9%.
Är det verkligen så lågt alltså? Det är sjukt bra.
Konventionell värmekraft är väl typ så här elda sopor och
kol och olja.
Vi har väl inte kol, men de har väl
olja finns det ju.
Precis, men det är ju bara ett nöd, alltså som de startar vid behov, vilket de behövde göra i år, vilket behöver tillägga.
Ja, flera gånger.
Mm. Men annars känner inte jag till några fler.
Nej. Sen har vi också mycket import också från Polen och annat, vet jag ju. Det man ser ju ofta är att det går fram och tillbaka
el
liksom.
Alltså Sverige importerar inte så mycket el, för vi kan kolla lite på det om du scrollar upp lite. Så Sverige producerar ungefär 170 terawattimmar.
Ja.
Och men använder bara 140.
Ja.
Så att vi importerar lite från, för att det är ju
men det beror mycket, väldigt mycket på också när du kollar på dygnet.
Ja.
Det är ju värsta problemet typ, tänkte du, när det inte blåser.
Ja.
Då tappar vi ju 16% av hela vår omsättning, eller ja, vår produktion.
Absolut. Och hydro är ju absolut största energikällan i Sverige. Men den finns ju i princip bara i norra delen av Sverige.
Ja, och vi har ju inte så bra kraftöverföring.
Precis. Så att det är ju ungefär så att liksom nätverket vill uppbyggt. Alltså jag gillade det, för jag har för mig att det är ett direktiv från längre sedan tillbaka. Och att det var att man skulle köra hydro i norr och kärnkraft i söder. Och det ser man ju väldigt tydligt på hur kärnkraftverken är fördelade. För det är
botten.
Precis. Det är Ringhals, Oskarshamn.
Ja.
Vad har vi mer? Vi har något mer va?
Barsebäck. Barsebäck. Det kanske är nedställt, nedstängt, jag vet inte.
Jo, det var för nära Danmark för mig.
Ja. Ja, men det är intressant alltså. Och det här, just det här vi pratar om just nu, elproduktionen är ju också en väldigt tydlig drivare för batterilagring.
Visst är det så.
Som kommer vara otroligt viktigt, för att på natten så är det ju sol, exempelvis. Så om du har 10% av din produktion då från sol, så måste du måste ju lagra den. Eller ha någon mer, någon backup liksom, för att ta igen detta.
Jag hörde ett skitfint bolag, i och för sig onoterat, men det är Mindstorage. Och de jobbar med att de ska lagra energi i gruvor genom vatten. Alltså det är lägesenergi. Vilket är alltså det är ju samma princip
som... Alltså det är som vattenreservoarer.
Precis, det är samma sak som använder i dammar.
Men ja, det är det som är vattenkraft.
Ja, precis. Ja, I guess. Men det är egentligen lägesenergin som har blått.
Mm, så ja, det är smart alltså.
Precis, när det är billigt så pumpar du upp det i en högre nivå i gruvan. Mm. Och när det är dyrt så släpper du ner vattnet via en turbin.
Och det är exakt det man gör med vattenkraft typ.
Även. Jo, precis. Men det finns ju fantastiskt mycket mer gruvor i Sverige än vad det finns dammar.
Typ gamla gruvor.
Ja, för det är ju, du vet, det är ju jättekinkigt med vad vattennivån i en damm får vara.
Ja.
Så att den har ju verkligen ett högsta tak och en lägsta botten. Och den får ju inte röra sig under eller över dem. Gränserna. Ja. Vilket innebär helt enkelt att gruvor får göra i princip vad du vill med. För det finns jättemånga gamla gruvor till exempel i Sverige.
Mm-hmm.
Men det kommer återigen tillbaka till problemet att de ligger ju i norra Sverige och inte i södra.
Intressant alltså. Ja, det är intressant också när du pratar med norra och södra Sverige. För en grej som har hänt nu under senaste året nästan är ju att energipriserna i söder har ju varit flerdubbla av det som är i norr. Och en sak som man bör tänka på, alltså när man investerar bolag, det är att kolla var har bolaget sina fabriker. För många bolag pratar ju om att vi har temporära höga energipriser. Men alltså, har du det i söder så kommer det antagligen vara mer permanent än vad man tror. När man tänker på inflation, speciellt kostnadsinflation då. Så ja.
Jag kan säga att Expecunia som nämnde för något avsnitt sen, de har ju sin kryptomining i Dalarna.
Ja, det är ju mitten typ.
Ja, precis. Men det är ändå väldigt mycket närmare Hydron än till exempel Ystad. Ja. Södra spetsen av Skåne.
Mm, exakt, ja.
Why is that?
Så är det någonting som är bra att tänka på.
Precis.
Ja.
Jag har en annan liten grej att bara anmärka på. Det är att jag sa ju att vi i Sverige, vi använder 140 terawattimmar per år. Och det finns ju ett nytt direktiv som heter, du har hört talas om Fossil Free Steel. Eller hur?
Lite har jag hört om detta.
Precis. Det är ju SSAB och...
H2 heter de, vad heter de?
Precis, H2 Green Steel.
Mm.
Och det är egentligen fler bolag involverade där i också. Men det finns deras planerade förbrukningsmängd för att producera den här mängd stålen som de har tänkt att göra är 80 terawattimmar. Det är alltså... Mer än dubbelt än Sveriges nuvarande energiförbrukning, årliga energiförbrukning. Alltså totalt, alltså det inkluderar allt. Så att egentligen...
Vi producerar 170, sa du.
Producerar 170, men vi använder 140.
Nu är hälften, mer än hälften.
Precis, som vi använder.
Ja.
Så att resten exporterar vi till Danmark, tror jag, faktiskt. Något sånt.
Mm. Ja, det är väldigt sjukt alltså.
För att det är ju... Det är ju helt galet, och räknar man då per en krona per kilowattimme så är det 80 miljarder per år i bara stålförbrukning.
Ja, elkostnader för det här bolaget.
Ja, och det är en helt absurda mängd pengar. Alltså jag tror inte folk fattar. Så att folk jublar ju och säger yay, grönt stål, fantastisk grej.
Ja.
Och jag tycker också
vi måste investera för det.
Jag tycker det är en jättefin grej. Men folk måste också bara inse det själva, alltså det faktiska priset för att producera den här skiten. För det är precis som du sa i början, om du inte värmer upp det med kol, vad värmer upp det med då? Du värmer upp det med el. Och el kostar ju en del, mycket mer att värma upp saker med en...
Ja, och elnätsbolaget har kommit med en liten, vad ska man säga, en prognos hur mycket det kommer kosta här i Sverige för att minska risken för nya extrema prisrörelser och förklara av elektrifieringen. Och de räknar på investeringar om uppemot 1000 miljarder kronor. Så det är ju bra för all typ av bolag som är verksamma i den här sektorn som producerar, bygger saker som producerar el eller är någon form av leverantör här emellan.
Precis. Typ. Mm. Precis. Och det glider väl egentligen lite in på laddbox-hypen. Ja. Vi ser att laddboxbolagen har tagit mycket stryk, likt många andra här i det närmsta.
Mm.
Men där är ju jag återigen väldigt bullish på Garo. För alltså, du vet, alltså, jag snackar med en vaktmästare här bland.
Mm.
Och den goda gubben, han bara, alltså, Garo överallt. Alltså det är de enda liksom, elcentralerna jag känner till. Liksom.
Jag tycker Garo är intressant i och med att de har, alltså de gynnas ju när det är ett nytt hus exempelvis, så gynnas de inte bara av laddstolpen liksom, utan de är också med och bygger runt om allting runt omkring också. Så det blir ju ett litet flywheel-effekt där, ja men, ifall någon vill ha en Garo-laddstolpe så kanske de också driver affärerna för andra delar av bolaget.
Precis, allt bakom.
Mm.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men ska vi ha ett litet case eller?
Jag tror det är dags för ett case, Tim. Du vill ta något gött för
oss. Jag har ett väldigt gött case faktiskt. Väldigt gött. Så vi drar det.
Kör.
Jag snackar om Solar Edge Technologies, som är ett amerikanskt noterat bolag, men som faktiskt har sina rötter i Israel.
Oh.
Och de är duktiga på teknik.
Och Tim, vart är det du ska flytta i höst?
Jag ska till Israel.
Oh.
Så det blir kul, man kanske får komma dit lite snart. Och det här bolaget skulle jag säga är lite Latour-aktigt, tror jag. De har, det är nu, kanske inte vet vad det är, men liksom, de har en stark produkt, ingen speciell nisch. De jobbar mycket B2B, alltså företag till företag. Och ja, de är marknadsledande i det här segmentet. Och det de gör då, att de är verksamma inom alltså solcellssektorn, liksom, om man säger så, eller solcellsinstallationer. Men det de har gjort är att de har en, de säljer i princip en inverterare, heter det, eller en växelriktare. Så de har utvecklat en intelligent inverterarlösning som liksom förändrar sättet som kraft är utvunnet ur en solcell, liksom, eller ett solcellssystem. Så det de försöker göra är att tillsammans med en optimerare på varje solcell, så optimerar man mängden ström som genereras av varje individuell solcell, samtidigt då som man kan invertera riktningen på elen.
Så att, om man ska förklara nu, för gemene man.
Ja, nu är det mycket tekniskt här.
Men förklara för gemene man.
Det kommer solstrålar på...
Ja, men du gör en dum solcell till en smart solcell.
Ja.
Till också gör att det inte alltid är en strömförande ledning som går upp, så att gör så att brandmän och liknande liksom inte står i samma risk.
Exakt, ja, exakt, ja. Så man maximerar outputen från varje individuell solcell, och sen så sänker man också kostnaderna för energi av systemet. Så det är faktiskt en väldigt intressant, cool produkt liksom. Och de gör lite annorlunda från alla andra bolag. Exempelvis vissa har ju serieproduktion då. Så du sätter alla solceller i en serie. Om ni har lite koll på elektroniklära, så exempelvis ifall en fallerar, så kommer hela systemet att bli noll liksom.
För då går det från att vara en ledare till en resistor.
Det visste inte jag, men ungefär så ser det ut. Och det är väldigt smart system helt enkelt. Mm. Sedan de började med sina kommersiella verksamheter 2010, så har de skeppat över 31,6 gigawatt av de här inverterarsystemen. Och man har installationer i totalt 133 länder.
Det är jättemycket.
Ja. Så det är sjukt intressant. Men sedan har de också börjat expandera till lite mer olika delar då. Så de, ja, alltså det är ju inget, alltså förtydliga, alltså det är ju inget installationsbolag. Och de undviker solcellspanelerna, för där är det mycket prispress. typ, det finns massa Jinko Solar, ja, massa olika typer av sådana solcellsbolag, mycket i den här, från den här Xianjing regionen i Kina faktiskt. Men nu håller de håller också på att expandera då inför in till nya delar då. Så bortsett då från den här inverteraren som man har på väggen i närheten av solcellerna, så kan man också ha en vattenvärmare. Man kan ha olika typer av verksamheter.
Olika produkter?
Produkter helt enkelt. De har faktiskt en elbilsladdare som man kan ha. Man har hubb. Det är lite likt Solar City. Om ni känner till Teslas förvärv, så har man ju en sån stor batteri. Du pratade om också det här med batterilagring för att jämna ut då. Ifall du vill gå off the grid som det kallas och inte ha el från nätet, så kan du ha ett batteri som lagrar el under natten då, när du tar, under dagen så får du el från solen.
Det är skitsmart.
Ja, skitsmart alltså.
Vi kan säga så här att Solar Edge levererar typ alla produkter och elprylar som driver, skulle potentiellt driva ditt solcellsdrivna hem.
Inga sladdar.
Nej, så. Precis.
Men alla liksom stora
delar. De smarta liksom.
Mikerna. Ja. De är ju dock störst då inom just specifikt det här inverterarna då, eller växelriktaren som det kallas. Ja, och de arbetar då B2B mot olika aktörer i branschen. De är starka inom den här nischen solcellsinverterare. Från 2014 till 2020 har bolaget gått från plats 10 till plats 1 inom de här PV-inverterarna som kallas. Och nu kollar på det här utifrån intäkter då. Så det är en fin resa, man säger så.
Absolut. Det gör man inte över en dag.
Nej. Och anledningen till varför de tror att de är marknadsledare är att de ser att de har en differentierad och en proprietär arkitektur då på deras system. De har liksom, de försöker alltid innovera, kom på nya lösningar. De är också så här, de har ju såklart ett mjukvarusystem då tillsammans med den här inventeraren då, så du kan ju hela tiden ha koll på dina solceller, på systemet, se ifall just en specifik solcell har lägre output liksom, så kan du se det. Det kan man inte göra med seriekopplingen, då ser du bara totala systemets output, medan du på det här med de mikrooptimerarna kan se det på varje individuell.
Kan så. Du laga den som är trasig eller optimera eller flytta lite? Eller,
exakt, ja. Exakt,
fixa och dona, optimera helt enkelt.
Ja, och de har väldigt bra brand också. Det är ju väldigt populärt i märket, så man har ju liksom bra kundfokus. Och man, det känns igen väldigt, väldigt bra. De pratar om att de har en väldifferentierad mix över olika typer av marknader och olika industrier. De har vertikal integration, som man kan ha, om man vill så kan man ha väldigt mycket anpassningsbara lösningar. Det blir också en bättre kundupplevelse, som de säger då. Och sen så en viktig grej då, att de har liksom, det är lite likt typ som Playdio liksom, att man försöker etablera väldigt bra relationer med installatörerna och med, alltså, grossisterna inom det här segmentet då liksom. Så man vill ju gärna vara en nyckelbit liksom inom detta.
Du vill bli rekommenderad av solcellsinstallatören.
Exakt, ja. Exakt,
ja. Du skulle köpa solcell, men du, plocka med den här, det är asvärt det. Ja, det är ju det de vill.
Ja, de också kan stå patentportfölj, över 400 patent. Så det är intressant alltså. Ja, en anledning för det är bra med de här, en stor inverterare istället för exempelvis mikroinverterare på varje solcell, det är att ifall det går sönder då, ifall inverteraren mot förmodan skulle gå sönder, så slipper du gå upp taket liksom och byta ut allting, utan du kan bara ha en person på marken liksom och byta ut den. Och sen då, det är, som du sa då också, är det ju inte strömförande. Den här kabeln då som går till solcellerna, ifall du har en seriekoppling eller ifall du har mikroinverterare, så är det alltid strömförande med hög volt liksom. Så det är intressant.
Det finns ju väldigt, väldigt många fördelar med den här tekniken.
Dock, jag har hört lite då från olika installatörer, så från YouTube då. YouTube att ibland kan det vara lite jobbigt att installera SolarEdge-teknik en typ en face på grund av de här inverterarna. Så det är bara att ha koll på om det finns mycket gräva här. Alltså man kan kolla mycket reviews och se vad de tycker.
Ja, ja, ja. Fan vad fint. Men du!
Ja.
Let's get into the juicy shit.
Ja, och vi kan kolla på lite siffror, lite värdering. Om vi kollar sedan 2017 då, senaste 5 åren, man har haft intäktstillväxt om 34% i CAGR.
Alltså 34% CAGR är...
Det är väldigt, väldigt bra. Det är ju en, det blir en dubblering liksom på mindre än 3 år tror jag det blir. Framgent också verkar marknaden, väntar marknaden för de här globala växelriktningarna ligga på runt 10,5% CAGR till 2026, och marknaden för energilagring då, batterier som en annan del av verksamheten, väntas växa med ungefär 13%. 2021 hade man intäkter om 1,9 miljarder dollar, då till ett rörelseresultat om 321 miljoner. Så det blir ungefär en rörelsemarginal om 16,4%. Och som vi sa innan här då, så är det ju väldigt gött om man har bolag som, det säljer bra med produkter och du har fin lönsamhet liksom. Då vet man att det här är bra grejer. Faktiskt, det är ju i kvalitetsstämpel bara det. Mm. Inom den här nischen, eller den här branschen liksom.
Pricing power.
Pricing power är ganska bra. Så jag tänker på att det finns ju en del olika lösningar om detta. Bruttomarginalerna på de här inventerarna är runt 30%. Och man har legat ganska stabilt i det här området i många år. Men bolaget håller hela tiden på att utveckla mer mjukvarulösningar, och det gör såklart att marginalen går upp ifall du har typ, ja men säg att du sätter en återkommande kostnad då för att få tillgång till optimeringssystemet som du kopplar då till
din hårdvara.
Din hårdvara, exakt ja. Så kommer du ju höja bruttomarginalerna, men du höjer också din moat liksom.
Ja, klart.
Ja.
Och mjukvara är jävligt fint på det sättet.
Mm. Och en bra sak, alltså jag tycker väldigt mycket om när du matchar hårdvara och mjukvara, det är väldigt bra för det är väldigt sticky liksom. Tänk dig då, om du har installerat mikrooptimerare, du har installerat en inverterare fysiskt på din solcellspanel, antagligen kommer du inte vilja riva ut den och byta ut det liksom för att ja, men de har lite höga månadsavgifter på mjukvara liksom.
Nope.
Eller så är du inte väldigt missnöjd.
Det är en jävligt bra commitment.
Så till skillnad från ett Netflix-abonnemang som man bara kan stänga av liksom, så är det ju mer sticky då med alltså hårdvara kombinerat med mjukvara.
Nu vet inte jag om SolarEdge är kompatibelt med någon annan mjukvara, men jag antar att de inte är det, för det vore dumt för deras skull då. Get för konsumenten också.
Inte helt. Jag tror inte du kan använda bara deras optimerare eller deras inverterare hur som helst och bara koppla till annat, om de har någon proprietär så.
Mm.
Nu ska vi se. När jag kollade upp det här tidigare då, så stod kursen i 216 dollar. Men det har varit lite rally här i Nasdaq, om du kanske vet. Så nu, om vi kollar lite fort där. Så tror jag att det har gått upp faktiskt. Jag tror att det gick ganska mycket. Den har varit lite volatil kurs. Alltså, jag har ju faktiskt ägt det här en gång i tiden.
En gång i tiden, inte längre?
Nej. Ah, jag vet inte, jag hade hittat andra grejer. Den är upp 10% idag.
Ja, chill.
Så den står faktiskt i 233 dollar.
Omsätter 190 miljarder svenska och... nej, 1,9 miljarder dollar, 19 miljarder svenska och gick upp 10% idag, dubbelsiffrigt.
Mm, ja, så nu kommer det här vara lite fel då. Men när jag kollade innan då, så var marknadsvärdet runt 12 miljoner dollar. Och då hade man också en nettokassa på 800 miljoner dollar. Så det blir enterprise value på runt 11. Men det kommer ju gått upp lite. Men det man kan säga är ju att, om man kollar värderingsmässigt liksom, så är att bolaget har taktat på väldigt väl nu senaste åren här. Men samtidigt har multiplen gått ner ganska mycket från exempelvis 2021. Så ja, men om man kollar från början på 2021 till dagens pris, så har aktien gått ner ungefär 35%.
Det är en del.
Tillsammans med Nasdaq. Liksom. Så om vi kollar senaste under 2021, så är EV/EBIT 55. Men framåtblickande här då, så blir det fort ner till 33.
Mm.
På
2022.
2022 liksom. Och kollar du året därefter, shit, du är nere i 2023. Eller vad säger jag? Under 2023 så blir multipeln 20.
Mm.
Och jag tror nog att en multipel här runt kring 30 är mer rimligt liksom. Så ja, men det finns nog lite att ta här. Och jag tycker det är intressant bolag.
Det är ett spännande case, det är väldigt bra. Frågan är bara vad man kan komma in på för värdering. Det är ju det som är...
Ja, jag ägde det här då. Jag köpte det precis innan corona-toppen, minns jag. Eller typ på toppen. På typ 130 dollar. Sen sålde jag det efter det här för att jag var lite bäsig så. Typ maj 2020 så sålde jag lite grejer typ. SBB sålde jag, sålde detta. Så koncentrerade jag mig mer till ja, bolag som Evolution och annat. Men det är absolut ingenting för bolaget. Och jag har undbevakning liksom.
Ah, ja.
Vad tror du? Har du några kommentarer?
Ja, alltså det är obviously så gör de någonting rätt med tanke på att de ändå har de marginalerna som de har. Och jag tror deras inriktning av att inte sälja solceller är jävligt nice.
Mm. Det är alltid gött att vara underleverantör tycker jag.
Precis, för det är ju det är precis samma princip som med såka laddboxar.
Mm.
Alla vill ha det och kommer bli jävligt prispressad produkt liksom.
Mm.
Och nej, jag tror de har positionerat sig väldigt, väldigt väl.
Mm.
Och
det är väldigt sant.
Alla siffror tyder ju på det. Och stärker det.
Så alltså att ha 16% marginal på 30% bruttomarginal är ju väldigt bra. Jag tror inte de lägger mycket pengar på marknadsföring faktiskt.
Nej, det är jävligt fint.
Ja, men det är bra. Så det är ett snabbt case. Gräv gärna ner er mer såklart. Och kom alltid ihåg då att
skaffa det vi... Skaffa egna edge.
Ja, ja. Jag la en udd. Men jag menar så här. Att kom alltid ihåg att det som vi säger inte bör betraktas som finansiell rådgivning.
Och ingenting ja, utgår alltid från en egen analys. Det var ju det jag tänkte säga. Självklart.
Exakt, ja.
Du missar min ordvits där på edge. Skaffa en egen edge.
Åh, oh, solar edge. Ja. Oh.
Jag blir lite ledsen. Det var det jag kunde tänka på.
Aha. Men, nu ja, men du kan ju hitta edge på solarmarknaden. Jag vet inte.
Ja, det är fint. Det är bra försök. Inte, det är bra försök.
Ja.
Men... Nu går vi vidare till vårt favorit.
Ja, nytt segment här och det blir veckans volley. Jajamän, favoriten.
Ja.
Jag tycker det är dock alltid lite vemodigt när vi går med veckans volley för då innebär det ett sånt slut.
Ja, det är klart man blir ledsen.
Men Marcus, boom, jag kastar den.
27 står det här och då undrar Tim, vad fan är 27?
Vad menar du med 27? Ja. 27 klubben.
Så här är det va, Tim. Vi har faktiskt 4,3 i rating på Spotify. Och det är 27 ja. Som har omnämnt det. Så att,
okay.
Så att jag är bara jävligt glad att ni har ja. Gett oss en rating.
Tack. 27 är betygsättare.
Mm, precis, jag kan inte skriva 4,3. Då har du anat grejer.
Ja.
Så att, men jag har faktiskt en tillverkansvolley som jag kom på här mitt samtidigt som vi pratade.
Okay.
När du började snacka lite om Swedish Match.
Ja.
Och det är, gissa vem som är den största privatinvesteraren i Swedish Match.
Det är Erik Selin.
Det är så sjukt. Ja, det är det.
Såg du mitt sms eller till dig?
Ja, du hade skrivit.
Jag skrev ju till Erik Selin häromdagen och frågade lite. Ja, men vad tror du om Swedish Match-budet liksom? Jag träffade honom på ett event liksom, så jag till honom. Och han svarade ju, han är så skön. Han svarade ju, men han var ju väldigt fåordig om man säger så. Så han tror inte att det kommer några problem för budet och han tror inte att det skulle bli något budhöjning tror jag.
Nej.
Och sen skrev jag, bra jobbat med budet här i Swedish Match och Rio Vegas. Och så skrev han, tack för de fina orden, Tim. Det var grymt alltså. Min vecka är ju fullständig.
Ja.
Man har fått bud på Swedish Match som man själv äger. Och sen har man också fått skriva lite med Erik Selin.
Mm. Ja, du är mäktig man alltså.
Ja, men
har du något gött?
Jag har inte bara gjort det i veckan. Jag är ju iväg på lite av det mesta. Jag var också nyligen på Circle Science årsstämma.
Åh fan.
Ja,
det ryktas att du bara köpte en aktie för att gå på stämman. Stämmer det då?
Ja, nu ska jag säga att vi ska göra en disclosure här då innan jag börjar prata om Circle Science. Jag äger faktiskt en aktie i bolaget. Och ja, nej, men oftast behöver man ju ha en aktie för att gå på stämman. Men man kunde faktiskt gå som gäst. Så det var ju inte så smart. Och jag har faktiskt förlorat 15% på den investeringen. Så det var lite synd.
På den aktien?
Ja. Men, nej, men jag tog ju mitt egna råd. I akt då. Och kollade runt lite. Jag visste att de skulle ha årsstämma nämligen. Så jag gick dit. Så jag fick snacka med vdn. Jag fick träffa styrelsen. Och det var många duktiga. Jag träffade en robotkirurg liksom. Som pratade mycket gott om den här trenden. Och ja, men det var svinintressant. Alltså, men jag tror Circle Science är ett bolag som man bör ha på sin radar.
Mm.
Det har ju fallit ner ganska mycket. I multiplar. Nu tror jag det kanske är EV/EBIT 40 kanske. Och den här marknaden växer väldigt fort. Superintressant.
Det är så jävla mycket fortfarande alltså. Men det växer väl fort.
Ja, men vad kostar Mentec liksom? Det är ju där det är. Det är de snåren. Eller de nivåerna.
Mm.
Det är ganska kul också att träffa en av deras styrelseledamöter. Som kommer från deras israeliska förvärv. I Symbionics. Nu minns jag inte ens om tillfället. Men jag började snacka med honom liksom. Så jag ska gå och åka till Israel och gå på bolagsbesök hos honom då.
Fan vad kul!
Ja. Så jag snackade med honom. Han gav mig kontakter, jag fick hans nummer liksom.
Och det kostade 15% av en aktie. Jag vet inte vad en aktie står i.
Så var det 140 just nu kanske. Så att,
ja. Det fett
var,
värt.
Det var inte så dyr biljett helt enkelt. Så. Så det var jätteroligt.
Svinkul.
Mm, så fortsatt gå på fler stämmer alltså. Det är bara bra.
Det är en väldigt bra veckans volley. Mycket bättre än min.
Tycker jag inte. Men då ska vi nog tacka för oss, tror jag.
Det tror jag med.
Det här var ju toppen.
Ja, det tror jag med.
Hoppas vi att ni har lärt någonting.
Visst är det så. Och innan vi går vidare, en liten snabb disclaimer. Vad äger vi aktier i? Jag äger aktier i Garo.
Jag äger aktier i Swedish Match som pratade om innan. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra med dem ännu.
Jag äger tyvärr inte aktier i Swedish Match.
Nej, du har ju den här Bat då, som är konkurrenten. Jag vet inte vad jag ska göra faktiskt. Det är ju lite, man kan ju göra lite arbitrage nu i Swedish Match, för den har ju gått ner lite. Jag tror den står i 101 kronor nu mot 105 som är, eller 106 som är budet. Så det finns lite arbitragemöjlighet kanske, ifall man vill gå lång. Jag avvaktar just nu. Det kan komma ett bud, motbud eller ett höjt bud. Så vi får se
hur jag. Sitter du jävligt fint i båten?
Ja, men det lutar nog mot ett sälj och parkera pengarna någonstans just nu. Alltså. Ja.
Gänget, ha en fantastisk
vecka. Ha en fantastisk vecka. Så jag hoppas att börsen går bättre nästa vecka.
Kom ihåg, degen ska in.
Ja, det är bra. Jobba på nu så vi får in mer deg på börsen.
Mm. Ha det gott.
Ha det bra. Hej då, gänget.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.